lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade det förra programmet med sista kapitlet i Lukas evangeliet. Och därmed är det återdags för en bok ifrån Gamla testamentet, nämligen fjärde Mosebok, som verkligen är en handbok för en pilgrim på vandring genom denna värld. Fjärde Mosebok tar upp tråden där andra Mosebok avslutade. Som du minns så handlade första Mosebok om skapelsen, syndafallet och början på många ting. Början på Israel, inte som nation men som en växande familj som utvandrade till Egypten för att inte svälta ihjäl under hungersnöden. I andra Mosebok mötte vi familjen som börjat bli en nation i Egypten. Vi finner dem i slaveri och vi följer dem när Gud genom Moses befriar dem och leder dem genom öknen så långt som till berget Sinai. I tredje Mosebok möter vi Israels folk i tiden vid Sinai, när Gud ger dem lagen och tabernaklet, den flyttbara tälthelgedomen, och Gud kallar folket att leva efter hans bud och vilja. I fjärde Mosebok ska vi se folket bryta upp från Sinai och börja marschera mot Kades Barnea. Och efter att i otro nekat att inta Kanan på Herrens ord, irrar de runt i öknen. En vandring som är en tragisk blandning av självförvållat lidande, sorg och strävan. Det är en pilgrimens vandring som är temat i fjärde Mosebok. Boken är verkligen en Herrens karta och kompass. En lärorik kartbok för vandringen genom denna värld, för läxan som Israels barn var tvungen att lära är samma läxa som du och jag måste lära. Vilket också är orsaken till att Gud har inspirerat till nedtecknandet av också denna bibelbok. Innan vi vandrar vidare vill jag citera fem skriftställen som är viktiga att ha med inför studiet av fjärde Mosebok. Först Romarbrevet 15, vers 4. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom den uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Och första Korinterbrevet 10, vers 11. Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsålderns slut in på oss. Och från Hebreerbrevets 11 kapitel vers 13. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och så Petrus första brev kapitel 2 vers 11. Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär som för krig mot själen. Och i Johannes 17, vers 14-16 står det: Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Bibelns fem första böcker är skrivna av Moses. Moseböckerna kallas även för lagen. Även om Mose författarskap har blivit ifrågasatt, är det bekräftat av konservativa teologer och stadfäst genom arkeologiska fynd. Bibliska kristna godkänner enstämmigt Moses som författare till de fem Moseböckerna. Det är intressant att lägga märke till att vandringen från berget Sinai och till Kades Barnea är en sträcka på cirka 25-35 mil. En resa som på den tiden tog 11 dagar, som det står i femte Mosebok 1, vers 2. De stannade 30 dagar i Koirot Hatava, cirka 50 kilometer nordöst om Sinai. De tillbringade 40 år på en resa som skulle ha tagit 40 dagar. Därför att de skiftade från vandring och till att irra omkring. Eftersom de vägrade att gå in i landet så avancerade de inte en meter efter Kades Barnea, men slet ut sig totalt genom att irra runt i öknen. Efter att ha irrat runt kommer de till sist tillbaka till samma plats, Kades Barnea. Vad var orsaken? Det var otro. Mellan folkräkningen i första kapitlet och folkräkningen i det 26:e kapitlet finner vi den gudomliga berättelsen om Israels irrande i ödemarken i 38 år och 10 månader, om vi räknar från första uppbrottet efter att tabernaklet var satt upp. Om vi gör en jämförelse mellan dessa två folkräkningar så ser vi att antalet stridsdugliga faktiskt sjönk istället för att växa under dessa 38 år. I kapitel 1, vers 46, får vi veta att dessa inmönstrade utgjorde 603 550 vapenföra män. Och i kapitel 26, vers 51, så fastställs antalet vapenföra eller stridsdugliga män till 601 730. Alltså en nedgång på 1820 vapenföra män. Guds order till detta folk, det var att de skulle vara fruktbara och föröka sig, men de krympte istället för att växa under de år de irrade omkring i ödemarken. Men även om de efter att i 38 år och 10 månader har irrat runt i öknen, irrat i cirkel tillbaka till Kades Barnea, så skedde själva vandringen under väldigt ordnade former, organiserade efter vilken stam de tillhörde. Aldrig har väl en så stor flock människor marscherat mera välorganiserat än denna grupp. Och när vi nu ska följa denna vandrande flock så är jag övertygad om att du kommer att bli imponerad över det sätt på vilket Gud insisterade på ordning i lägret. Gud är ordningens Gud. Ordning är Guds sätt i högsta grad. Till den nytestamentliga församlingen sa han i första Korinthierbrevet 14: låt allt ske värdigt och med ordning. Gud är ordningens Gud. Har du någon gång vikit åt sidan kronbladen på en ros och sett in i den? Han har satt samman rosorna på ett fascinerande och fantastiskt sätt, eller hur? Eller, om vi bara tar oss tid att studera ett träd, så fascineras vi av trädets form och sammansättning. Eller om vi studerar en frukt eller grönsak. Eller om vi studerar universum. Planeterna irrar inte planlöst omkring med kollisionskurs. Det är en gudomlig ordning. Bara tänk vilken hastighet ljuset har, och sedan tänker på alla de stjärnor som ligger tusentals ljusår från jorden. Och så grunda på det Herren Gud säger i Jesaja 55:8. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Så mycket som himlen är högre än jorden, och så handlar det om tusentals ljusår bara till några stjärnor. Då förstår vi att när Gud säger så mycket som himlen är högre än jorden, då handlar det om höjdskillnad. Det kan du lita på. Fjärde Mosebok kapitel 1 och vers 1. Och Herren talade till Mose i Sinais öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land. När Gud nu talar till Mose i Sinais öken, så sker det i uppenbarelsetältet, det vill säga tabernaklet. För tabernaklet var i Sinais öken eller vildmarken, som det står i en annan översättning. Som tabernaklet var placerat mitt i vildmarken, så är Kristi kyrka idag placerad mitt i världens öken, som är denna tidens vildmark. Som Jesus säger i sitt avskedstal i Johannes 17:15: Jag ber inte att du ska ta dem ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Gud talade från tabernaklet. Idag är Herrens tabernakel eller Herrens hus inte en byggnad, men en helgedom av kött och blod. Det är den sanna troende. Oberoende av vad namn församlingen bär, så är det den sanna troende som utgör Guds församling, som det står i Efeserbrevet 2, verserna 19-22. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som det heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Kristi kyrka är alltså sammansatt av människor som är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till, som det står i Efeserbrevet 2:10. Vi läser i fjärde Mosebok kapitel 1, verserna 2-4. Han sade, räkna antalet av Israels barn, deras hela menighet, efter deras släkter och efter deras familjer. Varje namn räknat särskilt, alla män, varje person för sig. Alla vapenföra män i Israel, de män som är 20 år gamla eller mer, dem ska ni inmönstra efter deras häravdelningar, du och Aron. Ni ska därvid ta till er en man av varje stam, den som är huvudman för sin stams familjer. Detta är första gång Israel formellt mönstrar sina vapenföra män. Tabernaklet och hela Guds folk befinner sig i ödemarken. Och i denna öken fokuseras det på den som kan dra ut i strid. Fjärde Mosebok är boken där vi läser om krig och trumpeter, om strider och om jättar och allt sådant. Ja, det handlar djupast sett om den värld i vilken du och jag lever idag. Som den gamla hornmusikanten i Frälsningsarmén svarade, när en kollega från en annan församling mötte honom där han gick med instrumentet under armen. Är det övning ikväll? Ropade pastorn från andra sidan gatan. Nej, svarade den gamla frälsningssoldaten. Det är full krig. Även om Gud har frälst oss av bara nåd, så har vi en fiende att kämpa emot. Paulus skrev till en av sina unga medarbetare i andra Timoteusbrevets andra kapitel, de tre första verserna. Och du, mitt barn, hämta styrka i den nåd vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Och han säger också till honom i 1 Timoteusbrevet 6, kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till. Därefter så följer här i 4 Mosebok en uppräkning av alla de olika stammar och släkter som mönstrades. Och för många av oss kan det verka en smula ointressant med uppräknandet av alla dessa namn. Och Paulus säger också i 1 Timoteusbrevets 1 kapitel, verserna 3-4, och jag läser ifrån Bo Giertz översättning. Nu, som när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna i Efesos för att ålägga somliga att inte förkunna några villoläror och inte syssla med ändlösa antavlor. Sådant leder bara till spekulerande och inte till den ämbetsutövning i tron som Gud vill ha. Därför ska vi inte fördjupa oss så mycket i detaljerna av alla de stammar, namn och släkter som uppräknas här i kapitel 1. Men här är det mycket viktigt att säga att också avsnittet i början av 4 Mosebok är en viktig och mycket nödvändig del av skriften, även om det inte är lika aktuellt för alla att detaljstudera alla namn och avsnitt. Fjärde Mosebok kapitel 1, verserna 17-19. Och Mose och Aaron tog till sig dessa namngivna män. Och sedan de hade församlat hela menigheten på första dagen i andra månaden, blev folket infört i förteckningen efter sina släkter och efter sina familjer. Varje namn, särskilt uppräknat, det som var 20 år gamla eller mer, varje person för sig, allt så som Herren hade befallt Mose, och han mönstrade dem i Sinais öken. Låt mig bara nämna 3 detaljer i dessa 3 verser. För det första, folket blev infört i en förteckning som bevarades. För det andra, varje namn räknas särskilt. Och för det tredje, varje person för sig. Varför blev var och en fört in i en släktsförteckning? Varför är detta så viktigt i Guds ord? Vi ska här nämna 3 av orsakerna. För det första, det var nyttigt material för de som hade intresse att få veta något om sina förfäder, vilken stam man tillhörde och så vidare. För det andra så var orsaken till att några namn och släkttavlor är utelämnade och andra noggrant nedtecknade. Det är att det var viktigt att dokumentera och bevara Jesu släkttavla, vilket du minns ifrån vandringen genom 1 Mosebok. Och det nya testamentet börjar med en släkttavla som du ser i Matteus kapitel 1. Och hela det nya testamentet står och faller med den släkttavlan. Dessa släktregister blev bevarade och sannolikt så var de tillgängliga i templet den gången. Det är också mycket troligt att Jesu fiender kontrollerade den många gånger i hopp om att finna något som sa att Jesus inte hade laglig rätt till Davids tron. Och det är mycket intressant att lägga märke till att hans släkttavla aldrig blev ifrågasatt av hans fiender. För det tredje så, Gud förbjöd blandäktenskap. Och en sann israelit måste kunna redogöra för sin släkttavla. Och då var förteckningen högst nödvändig. De hade förmånen att tillhöra förbundet eller pakten som Gud hade gjort med Abraham. Släkttavlan var också viktig för att kunna fastställa vem som hade rätt att tjänstgöra som präst. Och vi finner ett exempel på det i Nehemja bok kapitel 7, verserna 63 och 64. Och av prästerna Habajas barn och Hakkos barn, Barzillais barn, hans som tog en av gileaditen Barzillas döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn. Dessa sökte efter sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför blev de som ovärdiga uteslutna från prästadömet. Och här ligger verkligen ett budskap till dig och mig idag. Kan du tänka dig en man den gången bli tillfrågad, är du en israelit? Och han skulle svara, ja, jag hoppas det, men jag kan ju inte vara riktigt säker förrän jag dör. Vad tror du då hade hänt? Han hade inte blivit inmönstrad till vapentjänst, men hade blivit ställd åt sidan. Eller tänk dig ännu en som blir tillfrågad, är du israelit? Vad tror du hade hänt om han hade svarat, ja, jag försöker verkligen vara det, jag anstränger mig maximalt och jag hoppas att jag en dag ska bli en israelit. Det var viktigt för dem att kunna deklarera att de var av Israels folk. Var och en måste veta att de var av Abrahams ätt. Därför måste var och en uppge sin härstamning när de skulle föras in i denna förteckning. Och nu har jag en fråga till dig, en högst personlig fråga. Kan du som kristen uppge din andliga härstamning? Om du inte är säker på om du kan det, så måste jag faktiskt säga dig att det är det högst nödvändigt att du kan. Hör här, mina kära barn, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbarat vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom som han är, står det i Johannes första brev. Kan du säga det, min vän? Jag fruktar att det finns tusentals människor som bekänner sig som troende men som inte bestämt kan säga: nu är jag ett Guds barn. Men som den gamla danska prästen Fibiger sa till en man som på frågan om han var ett Guds barn svarade att det kunde han inte säga säkert. Då räckte gamla Fibiger honom ett nya testamente och sade: visa mig var i denna bok det står att man ska nöja sig med ett kanske. Är det något du måste ha visshet om, så är det om du är frälst eller förlorad. Om du tror att du har en odödlig själ som ska leva evigt, så är det inte rätt mot dig själv om du pinar och undernär den och inte samlar all din kraft som i ett brännpunkt för att få visshet om du är köpt eller såld, frälst eller förlorad. Hur kan man bli ett Guds barn? Galaterbrevet 3:26 säger: alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Det finns ingen annan väg. Man blir ett Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Som det är uttryckt i Johannes första brev 3:23. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Och evangelisten Johannes säger i sitt första kapitel att åt alla dem som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Rätten att bli Guds barn givs till dessa som tror på Jesu namn. Och om detta namn säger Gud i Matteus 1:21 till Josef: och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Namnet Jesus betyder Guds frälsning eller den som Gud använder för att frälsa eller den som har sin frälsning i Gud. Alla tre betydelserna täcks av namnet Joshua eller Jesus som det heter på grekiska. När Petrus och Johannes fängslas och ställs inför stora rådet som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 4 så vittnar de och säger: hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Alla som drivs av Guds ande, det är Guds barn. Ni fick ju inte en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan, utan ni fick en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar och Kristi medarvingar, så sant vi delar hans lidanden för att också dela hans härlighet, som det står i Romarbrevet 8. I sitt brev skriver Paulus till sin trosbroder Timoteus: stå kvar vid det du har lärt dig och fått visshet om. Du kan bli viss på att du är ett Guds barn. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och i fjärde Mosebok 1, verserna 47-51 läser vi: men leviterna i sin fädernestam blev inte inmönstrad med det övriga, ty Herren talade till Mose och sade: Levi stam ensam ska du inte inmönstra, och du ska inte räkna antalet av dem med de övriga israeliterna, utan du ska förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel med alla dess redskap och alla dess tillbehör. De ska bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst vid det, och runt omkring tabernaklet ska de ha sitt läger. När tabernaklet skall bryta upp skall leviterna ta ned det, och när tabernaklet skall slås upp skall leviterna sätta upp det. Men om någon främmande rör vid det skall han dödas. Orsaken till att leviterna inte blev mönstrade var att Gud hade gett dem kallelsen att ansvara för tabernaklet och för att bära allt det som hörde till tabernaklet. Och fjärde Mosebok kapitel 1 avslutas med orden i vers 54. Och Israels barn gjorde så. De gjorde i alla avseenden som Herren hade befallt Mose. Och med det är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.